Varsågoda och sitt ner. Det händer att jag predikar i andra kyrkor och då brukar predikan börja med en presentation där jag talar om vem jag är. Jag tänker att den är kanske lite överflödig. Vi har ändå varit med i den här församlingen nästan halva dess historia. Det är ju inte möjligt i de andra sju församlingar vi tillhör som alla är över 100 år gamla. Där har vi inte kunnat vara med så stor del av historien. Men ja, förra söndagen på pingstdagen så predikade jag i Mälarökyrkan. Och då fick jag en respons på, jag hade en del punkter och så sa jag bland annat att jag är föreningsnörd. Tycker det är roligt med sammanträden och det här med stadga och sånt där. Och då kom det, musikern kom efteråt, vad roligt att det är någon mer som är föreningsnörd. Han var också en sån där som gillade det här med stadga och så. Och det visade sig att han var politiker. Men jag ska som sagt inte ta tid med presentation. Alla känner mig nog inte, men vi låter presentationen vara. Karin tycker jag blev så skrytig när jag talar om att vi har 72 bilar och att vi har 17 barnbarn. Och det ska jag inte nämna då på det viset. Så att vi går vidare och satsar på dagens ämne. Det som Andreas sa, söndagen efter pingst, som också kallas den heliga trefaldighetsdag eller missionsdagen. Det är många teman för den här söndagen och när jag ska predika så får jag ta ställning till många av de här olika temana. Kyrkoårets tema för den här söndagen är Gud, Fader, Son och Ande. Och som Andreas sa, i och med den här söndagen så har vi en övergång från halvåret med de stora högtiderna, jul, påsk och pingst. Och så börjar den med vardagliga söndagarna inom kyrkoåret. Det vi i Johanneskyrkan kallar för den heliga vardagen. Så då lägger vi till den rubriken också så kommer den allra längst ner som en liten botten till hela predikan. Och det är ju faktiskt så att det är inte bara den här söndagen utan många söndagar som är del av den heliga vardagen. Och det konstaterar jag sist jag predikade här i Johanneskyrkan att många av de bibliska berättelserna de är ju hämtade från vardagen, folks vardag, där Gud uppenbarar sig. Och många gånger är det väl så att det är just där vi behöver Gud som allra mest i vardagen där vi får uppleva att han möter oss. Det bibelord jag utgår ifrån i min predikan idag hämtar jag ifrån gammaltestamentliga texten för den här söndagen, den femte Mosebok, det sjätte kapitlet, vers 4-9 och ni får texten på skärmen. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och det ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva den på dina dörrposter och i dina stadsportar. Man blir ju lite sugen att sjunga sången. Någon som kan den får ni gärna hänga på. Herren är Gud, Herren är Gud, uppe i himlen och nere på jorden. Herren är Gud, Herren är Gud, han och ingen annan. Detta bär jag i mitt hjärta när jag sitter i mitt hus. När jag går på vägen, lägger mig på kvällen, stiger upp på morgonen så vet jag att Herren är Gud, Herren är Gud, uppe i himlen och nere på jorden. Herren är Gud, Herren är Gud, han och ingen annan. Ja, det var länge sedan så jag förstår att det var inte många som hängde med på den. Men när jag var barnmötesfarbror en gång i tiden så kunde vi sjunga den sången. Låt oss be om Guds välsignelse över gudstjänsten. Gud, vi tackar dig att vi får samlas här. Tack att du har samlat oss för att vi ska få mötas och att vi ska få möta dig och möta ditt ord. Hjälp mig att jag får förmedla någonting som kan bli till undervisning, till uppmuntran och till utmaning för oss som är samlade. Jag ber dig så i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Det underlättar ofta för åhörarna om predikanten har några punkter som han lägger upp predikan omkring. Det är lite lättare att komma ihåg. Och jag har lärt mig en gång för länge sedan att en homiletiskt rätt upplagd predikan ska ha 3 punkter. Och då tänker man, jaha, den här söndagen var ju enkel, 3 punkter. Fader, son och ande. Men så blev det inte. Det blev 3 punkter, men jag har, när jag förberett mig, valt att stanna upp inför 3 andra delar av predikan. Och det är följande. Vad säger Bibeln om treenighet? Sen vill jag, det är den största punkten. Sen vill jag säga något om anden, och jag vill avsluta med en utmaning på missionsdagen. Så då vet du ungefär upplägget på predikan. Vad säger Bibeln om treenighet? Om du tar ett bibellexikon eller du letar efter i Bibeln efter ordet treenighet, så får du så här många träffar. Det står inte någonstans ordet treenighet eller trefaldighet. Men nu ska du inte vara orolig. Det finns självklart väldigt mycket om själva begreppet, och det kommer att bli många bibelord, så du blir inte utan bibelord, och de allra flesta kommer du få på skärmen. Men låt mig börja med att säga att en av Gamla testamentets huvudangelägenheter är att förkunna monoteism i en politistisk tid. Politism är ju att man tror på flera gudar, monoteism att man tror på en gud. Och vårt första konstaterande är att när vi ska förstå treenigheten är att vi tror på en gud. Att det är i och för sig ganska enkelt. Vi kan bara ta 10 budorden. Så det första budordet, du ska inga andra gudar hava jämte mig. Det känner vi ju till. Och vi möter också det i den här texten som jag sjöng och som vi läste från 5 Mosebok 6. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. En gud. För övrigt genomsyras hela det gammaltestamentliga historien om kampen att få det första budet respekterat. Profeterna talar ständigt om det monoteistiska budskapet. Jesaja säger till exempel i kapitel 44, vers 6 om Gud, där Gud säger, jag är den första och jag är den sista, och förutom mig finns ingen gud. Så låt oss konstatera, vi tror på en gud. För cirka 1500 år sedan så uttryckte man tron på treenigheten med följande ord i den atanasianska trosbekännelsen var det som. Och då sa man så här, jag läser innantill. Det finns en gud i 3 personer och 3 personer i en gud. Nämligen fader, son och helig ande. Alla 3 har samma härlighet, samma eviga majestät, är oskapade, omätliga, eviga, allsmäktiga, gudomliga och härskande. Sonen är född av fadern, den heliga ande utgår av fadern och sonen. Men här är icke något förr eller senare, eller större och mindre. Alla 3 personerna är tillsammans med varandra lika eviga och lika stora. Därför skall trefaldigheten äras i enheten och enheten i trefaldigheten. Det var ett långt och tungt stycke, men innebörden är att vi tror på fader, son och helig ande som är en gud men ändå 3 personer. I all evighet har dessa 3 personer existerat i en treenig gud. Fadern är gud, sonen är Gud och anden är Gud. Men fadern är inte sonen och sonen är inte anden. Någon har sagt det är ju på samma sätt som flytande vatten är H2O. Is är H2O och ånga är H2O. Men flytande vatten är inte is och is är inte ånga. Kanske inte en perfekt bild, men ändå ett försök att förklara att det kan finnas. Det är svårt att hitta relevanta jämförelsebilder just på det här begreppet treenighet. Treenighetens innebörd har funnits ända från Bibelns 3 första verser och uppenbaras mer och mer för att till sist bli allt mer tydlig i Nya testamentet. Låt oss läsa några bibelord från skapelsen. Vi börjar med 1 Mosebok, 1 kapitel och de 3 första verserna. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa det, var det ljus, och det blev ljus. Här ser vi ju tydligt hur Gud, Fader och Anden är verksamma i skapelsen. Går vi sen till Johannes evangeliet, det som man brukar kalla för Johannesprologen, som är inledningen till Johannes evangeliet, så möter vi ordet som en beskrivning av Jesus. Och vi tar och läser de tre första verserna också i Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till som är till. Och lite längre fram i kapitlet så säger Johannes, och ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enda sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning. Vi förstår alltså, när Johannes talar om ordet som fanns från begynnelsen, genom vilken allt har blivit till, så talar han om Jesus. Alltså kan vi se Fadern, Sonen och den helige Ande i verksamhet i skapelsen. Och det blir nästan ännu tydligare om vi går lite längre fram i skapelseberättelsen. I det första kapitlets 26 vers, där står det så här, och nu väljer jag att ta 1917 års översättning. Jag har ju varit med så länge så att den var den enda översättning vi hade när jag växte upp. Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Det är ju rätt intressant att Gud säger inte jag ska göra, utan han säger låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika. Fader, Son och Ande, hela gudomen var med på skapelsens morgon. Och det är ju intressant när Jesaja talar om profetia, när Jesus ska komma till den här jorden, så säger han, ett barn var det oss fött, en son blev oss given. Jesus föddes som barn men blev given som son, för som son var han av evighet. Vi möter den treenige guden på flera ställen i Bibeln. Och låt mig gå till ett bibelord som vi känner väl till här i Johanneskyrkan, för vi sjunger den varje gudstjänst. Jesaja 6:3. Helig, helig, helig är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. När änglarna sjunger sitt trefalt helig, så är det en hyllning till den treenige, trefaldige guden, Fader, Son och Ande. Och när vi går till Nya testamentet så finns det många bibelord att stanna upp inför. Klassiskt är ju det bibelord som vi kallar för den apostoliska välsignelsen. Vi använder ju oftast här den som man kallar aronitiska välsignelsen, som Aaron uttalade, som står i Gamla testamentet. Men i Nya testamentet så skriver Paulus i andra Korintherbrevet så här. Nåd från vår Herre Jesus Kristus, kärlek från Gud och gemenskap från den heliga Anden åt er alla. Den treenige guden, Fader, Son och Ande, välsigna oss med nåd, kärlek och gemenskap. Så är det också när Gud verkar genom de andliga nådegåvorna. Och här kommer ytterligare ett Paulus citat från 1 Korintherbrevet 12, vers 4-6. Ni ser, jag håller vad jag lovar, många bibelord. Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme. Han som verkar i allt och överallt. Alltså här var både Anden, Sonen, Herren och Gud verksamma för att nådegåvorna ska bli till välsignelse. Vi kan alltså konstatera att Bibeln undervisar oss om en Gud som är tre personer. Det är svårt att förstå fullt ut hur det kan vara en Gud och ändå tre personer. Men för mig är det fullständigt logiskt. Om Gud kunde begripas och förklaras med mänskliga tankar, då vore han ju inte mer än oss. Men nu är ju Gud så mycket större än oss, och därför kan vi inte omfatta och förstå honom. Därför är han outgrundlig. Men en sak vill jag betona när det gäller den här punkten innan jag avslutar min första och lite längre punkt här. De tre personerna i gudomen är tre, men de är totalt eniga. Det råder en samstämmighet och enighet mellan Fader, Son och Ande. Jag väljer konsekvent också att säga treenighet istället för trefaldighet. Det är ju lite skillnad. Trefaldig kan man vara, men treenig är ett starkare ord. Och som det stod i det här trosdokumentet för 1500 år sedan så stod det ju: därför ska trefaldigheten äras i enheten och enheten i trefaldigheten. Då tänker jag, när jag ser enheten i gudomen, så tänker jag, vi är ju faktiskt som människor också skapade trefaldigt. Vi består av ande, själ och kropp. Och den här trefaldigheten hos oss vill Gud ska bli en helhet där hela vår varelse får vara samstämd och enig. Och då kommer jag in på min andra punkt, som jag sa är lite kortare än den första, så ni ska inte förtvivla. Något om anden. Förra helgen nämnde jag var jag och talade i Pingstkyrkan på Mälarekyrkan på Ekerö. Och de var inne i en predikoserie i Philadelphia, Stockholm, som heter Hur hel kan man bli? Och där var undertemat som jag skulle hålla mig till var att hålla i längden. Hur hel kan man bli och hur kan man hålla i längden som kristen? Och då lyfte jag in andens betydelse för att bli hel och kunna hålla i längden. Det blev ju nästan en självklarhet. En pingstpastor står i en pingstkyrka och talar på pingstdagen. Vad talar man om inte om anden? Jag citerade bland annat mitt favoritbibelord från ungdomen, Zakaria 4 och 6. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren. Det är anden som hjälper oss att hålla i längden. En hjälpare som är med oss i vardagen, som är en källa i oss. Och med den treenige guden som förebild vill jag lyfta fram andens betydelse för att göra oss hela. Vi kan inte nog betona pingstupplevelsens betydelse för våra liv. Guds ande verkar i församlingen med andedop, andens frukter och andens gåvor. Men jag tänker ibland kanske vi begränsar andens verk till upplevelse i kyrkan. Anden är ju framförallt en vardagshjälp och en vägledare i livet. Den heliga vardagen. Jag tänker anden hjälper oss att få ett helt liv. Vi lever i en ganska sektoriserad tid där vi delar in vårt liv i olika sektorer. Det är arbetsliv, det är skola, fritidsaktiviteter, familjeliv och kyrka i sina olika fack. Jag sa i söndags, ska man hålla i längden så behöver våra liv hålla samman. Och jag tror att det är det anden vill göra, skapa en treenighet där ande, själ och kropp smälter samman och blir en helhet där anden får vara med oss, en källa i oss som finns med i våra vardagsmöten. Vi kan ju se hur anden är den livgivande kraften i hela skapelsen. När vi går ut en vacker sommardag som den här, njuter av naturen, njuter av all blomster och all skönhet som finns, så finns Guds ande också där. Samma ande som du upplever i lovsången i kyrkan finns där i ditt möte med naturen. Jag citerar Sven-Gunnar Hultman som skriver i boken Skapelsens ande: den verksamma energin och kraften i skapelsen är Guds ande. Gud sa, och genom hans ande blev allt till och livet började existera. All existens tillhör Gud, och utan Guds ande har ingenting blivit till. Gud är ande och skapar fysiskt liv. Eller som vi läste i Psaltarpsalmen förra veckan på tisdagsandakten: du sänder din ande, då skapas liv, du gör jorden ny. Och nu har jag kommit till min tredje och sista punkt. En utmaning på missionsdagen. För att få med alla de här olika bitarna så tyckte jag det är ju missionsdagen. Och jag vill börja med att fundera. En liten fråga eller fundering. Varför är det missionsdag just idag på heliga trefaldighetsdag? Missionsdagen var tidigare den tredje av böndagarna som firades mitt i sommaren. Men i 1983 års evangeliebok avskaffades bönedagarna och missionsdagen lades samman med den heliga trefaldighetsdag, alltså den här söndagen. Jag noterar då speciellt att den här söndagen är söndagen efter pingst, eller den åttonde pingstdagen. Ursprungligen var det i den äldre kyrkan denna söndag endast pingstens oktav, som man sa. Det vill säga den pingstveckan eller pingstfesten avslutande söndagen. Den åttonde dagen efter pingst, eller åttonde pingst om man säger så. Eller på gammal forsvenska, atundidager. Jag vet inte om det var rätt uttalat, men det var den åttonde dagen som den här söndagen innebar. Men då tänker jag, det är ju faktiskt logiskt. Först kommer pingst och sen kommer missionsutmaningen. Vi läser från Apostlagärningarna 1 och vers 4 och vers 8. Under en måltid tillsammans med dem sa Jesus åt dem att inte lämna Jerusalem utan vänta på det som fadern hade utlovat. Och så säger han, men ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Först kraft, sedan vittna om Jesus. Först pingst och sedan missionsdagen. När jag läste det här så kommer jag tänka på ungdomspastorerna som möttes någon gång på vårkanten och talade om hur det var i deras församlingar, i deras ungdomsgäng. Och den ena ungdomspastorn sa, du ska tro vi hade ett fantastiskt båtlov. Det var 10 ungdomar som blev andedöpta. Och, sa den andra. Ja, hörde, det var 10 ungdomar som blev andedöpta. Och, vadå och? De blir ju andedöpta. Ja, men vad hände sen? När vi får anden så är det meningen att det ska bli en kraft för att vi ska gå ut och vittna så att det ger resultat, inte bara i våra liv utan vi kan ge det vidare till andra. Guds ande ger oss kraft att ge budskapet vidare. Evangeliska frikyrkan är en missionell rörelse och på EFKs kongress i Huskvarna igår fick vi som ombud bland annat vara med om att anta ett nytt grunddokument för EFKs internationella arbete. Det var väldigt intressant att lyssna till föredragningen av det här. Och där konstaterar man bland annat att det är den treenige guden som är utgångspunkt för vår mission. Dokumentet talar om vår identitet och historia, omvärldsanalys, vad vi gör och hur vi gör det, arbetets tematik samt kännetecken och förhållningssätt. Det är alldeles för mycket för att det ska rymmas i en predikan, så jag bara nämner att vi hade det här uppe. Så jag ska inte fördjupa mig i det dokumentet. Det kan bli intressant att möta det i andra sammanhang. Men min utmaning idag, som avslutning på predikan, den här missionsdagen är. Var är ditt missionsfält? Var är du missionär? Är det Jerusalem, Judén, Samarien eller jordens yttersta gräns? Det symboliserar ju närhet, region omkring oss eller ännu längre bort. De flesta av oss har säkert vårt missionsfält nära. I Jerusalem så vittnade lärjungarna för folk från alla olika delar av världen. På pingstdagen så står det, vi är parter, meder, elamiter, vi kommer från Mesopotamien, Judén och Kappadokien, från Pontus i Asien, från Frygien och Pamfylien, från Egypten och trakter kring Kyrene i Libyen. Vi har kommit hit från Rom, både judar och proselyter, vi är kretenser och arab. Vilken samling folk som hade kommit till Jerusalem. Och där får lärjungarna tillfälle att vittna och så säger de, vi hör dem alla på vårt eget språk tala om Guds väldiga gärningar. Men jag tänker, vi har ju samma förmån idag i Sverige. Vi kan på hemmaplan nå folk från världens alla olika hörn. Tänk vad många som kommer till oss och vi har förmånen och möjligheten att ge dem evangeliet med andens hjälp. Vilket är ditt missionsfält? Det kanske gäller släkten, grannar, skolkamrater, arbetskamrater eller andra människor du möter i din vardag. Men kanske det är någon i vår samling här som känner en kallelse att åka till andra länder för att ge evangeliet vidare. Vad jag vill uppmana dig till, var frimodig och lyssna till kallelsens röst i ditt inre. Idag kan vi på nytt överlåta våra liv till Gud. Jag lägger ner mitt liv. Jag ger dig all kontroll. Jag ser aldrig tillbaks. Ger dig allt jag har. Jag lever för din ära på vår jord. Detta är en positiv respons vi kan ge på missionsbefallningen. Och som avslutning på rikan vill jag läsa Matteus sista kapitel, där vi också i missionsbefallningen möter den treenige guden. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen. Tack Gud för att du är den evige guden. Tack för Fader, Son och Ande som redan på skapelsens morgon skapade världarna så fantastiskt underbart. Tack att vi får vara en avbild av skaparen, och tack att du ska låta våra liv får vara en enhet och en helhet, där du får genom din ande låta oss få tjäna dig och få vara till välsignelse för människor vi möter. Vi ber så i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.